Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det såhär,
för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Varmt välkommen till podden Inte din morsa. Jule speciale.
Jule, julens fällor.
Jule, det är ju det här. Jag följer en och annan häxa på Instagram. Mm. Det är ju då det här fornordiska, keltiska liksom. Det är lite hippt nu att fira jule.
Jule.
Midvinter, ja, det står, jag vet inte fan hur det uttalas. I-U-L-E. Och det är någon typ utav, det ska då bottna i gamla fornordiska, keltiska traditioner där man firade midvintersolståndet och offrade och hade sig.
Ja.
Mm. Och det gör ju vissa människor nu, nowadays.
Ja.
Det är kanske det vi ska göra. Vi kanske ska liksom offra, skita i julen och börja fira jule istället.
Jula,
och jobba
offra,
på med liksom offra nya traditioner.
Ja, det var i och för sig roligt. Jag blev i och för sig lite glad av att vi tydligen ska julshoppa för 1 miljard mindre i år än vad vi brukar.
Oj, jag tänkte faktiskt precis på det. Mm, att så här, undrar om det kommer maxas trots lågkonjunktur. Men det kommer det alltså inte göra.
Nej, och det är en av julens fällor. Som Ikano Bank har kommit med någon ny liten studie nu. Att så här, nästan 25% av liksom, svenska befolkningen känner sig väldigt stressade inför. Ska de ha råd att köpa julklappar? Ska de ha råd att liksom köpa de julklapparna som andra vill ha? Och då kan jag tycka, jag tänker ibland på Björn Natthilko.
Yeah.
Ja, men han återkommer ofta till att man inte ska köpa någonting som man inte själv vill ha.
Mm.
Nej, men jag vill jättegärna ha. Jag såg en jättesnygg Chanel-väska där nere för 39 lakan. I want it. Men jag kan inte ge bort den. Så det där är också liksom en liten sanning med modifikation.
Mm.
Men jag tänker att man behöver inte göra så stor grej av det. Jag tycker att om man jämför mina tre stora killar som var väldigt maniska med att skriva listor och så slita upp paketen. Och, igår så hade Dante så här, kan jag öppna mina paket nu? Jag var så här, nej, va? Men Bobo och Frans inte alls så. Mm. Jag tror att det handlade inte så mycket fokus på just dem. Alltså vi är så många, det går liksom inte att fokusera på så här. För den första barnet, jag kommer ihåg, jag kunde springa omkring liksom ett halvår och leta julklappar och födelsedagspresenterna. Och sen var nyfödd.
Mm.
Det var så viktigt att det där skulle vara bra. Jag känner inte det längre alltså.
Men vi var inne på det här lite grann förra veckan, apropå den här uteblivna julmagin hos oss båda.
Mm. Och, har den infunnit sig?
Lite grann, men inte mycket. Och jag har ju varit så här, är jag deprimerad? Är det fel på mig? Har jag ångest? Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inte det. Utan jag måste nog bara liksom landa i att så här, vi var ju inne på att det här handlade mycket om pandemin.
Mm.
Och att det också är kanske en ny tid där man liksom inte ger de här kristna traditionerna samma tyngd och plats. Liksom. Det är som att de har ingen julavslutning i kyrkor längre och sånt där. Alltså,
man får inte ens följa med på.
Nej, man får inte följa med. Och det var som att så här, ja, coronan kom och då kan vi nu efter det bara skita i allt sånt här som är lite ansträngande. Mm. Inklusive liksom julfester på jobbet, glöggfester. Alltså jag tycker att det har varit mindre av allting.
Det har verkligen det, men jag fick också ett svar av en lyssnare som sa så här, men ni måste också förstå att när vi var små, då var det verkligen så här, Kalles julafton, allting som skedde under julen, det skedde bara under julen.
Mm.
Nu är det så här, tomteskum finns ju midsommar, så allting kan man ju få tillgång till hela tiden.
Ja,
och du kan liksom, det.
Ja, jag tror också det. Och att man kan liksom sitta och njuta av så här, men det finns ju en hel lobbyströrelse med Fredrik Reinfeldts son i spetsen som vill kunna köpa lussebullar året runt. Alltså han driver ju den frågan stenhårt.
Driver en annan fråga.
Ja, men man känner det också så här, ja, och att
var kritisk eller något. Driver en annan fråga som gör någon lite lycklig.
Ja.
Jag beställer.
Ja, men det är också det här med att så här, åh gud vad. Vad var jag hörde om det här? Jo, det var Alex och Sigges podd. Att då finns en annan lobbyströrelse som kämpar för julbockens återinförande. Alltså det finns ju så knäppa människor, helt klart. Det var också, tycker jag, spännande. För jag fick också ett DM av en lyssnare som skrev så här. Men snälla ni, jag tycker att det är lite låg nivå att ni inte plockar upp det ekonomiska läget i er analys. Och det håller jag helt med om. Det är klart att det lägger sig en sordin över stämningen när vi liksom har fått elräkningar som är så här 10 gånger så höga som normalt och folk är så här kämpa för att ens kunna överleva ekonomiskt. Det är klart att vi kanske inte skuttar iväg på julbord i samma utsträckning och bjuder in på glöggfest och gör allt det här som ändå kostar en hel del pengar.
Ja.
För julen handlar ju sjukt mycket om konsumtion, oavsett om det är att liksom bjuda hem vänner eller
men en julmiddag, jag kommer ihåg när pappa levde, jag skulle bjuda liksom alla på julmiddag på någon fin krog. Med Mattias, föräldrar, brorsa, så kom notan in och så här... nej, det här gjorde vi en gång. Alltså det är absurda pengar liksom.
Ja, men det är ju det. Det är liksom så... Det är kostsamt och det är... självklart har det med det att göra. Men jag har i alla fall också konstaterat att jag är i ett liksom paradigmskifte i mitt liv. Det känns ju som att jag typ aldrig riktigt har fått ordning på julen. Även om jag upplever att jag har fått ordning på mitt anhörigskap och mitt medberoende, så går ju liksom julen väldigt mycket ut på att koppla oss samman med vårt ursprung. Och hur jävla mycket man än försöker skapa nya traditioner och träffa vänner och liksom försöker skapa en stor familjskänsla med då sunda människor som man har kring sig, så till syvende och sist så kokar vi ändå ner till den här julafton när dessa ursprungssår ständigt aktiveras på något sätt.
Mm.
Och det här är ju som ett jävla teodicéproblem. Du vet att, ja men du vet kristendomens teodicéproblem med liksom varför finns det ens cancer hos barn? Alltså kan man ens tro på Gud när han i så fall gör människor dödligt sjuka typ?
Han har mycket att göra också nu för tiden.
Ja, han har mycket att göra.
Och det, 7,5 miljarder människor, han bara...
Nej men det, han står i, och det är så kan jag känna lite grann med julen som jag betraktar mig själv som tillfrisknande från liksom dysfunktion och dysfunktionella beteenden, och jag kommer ju liksom ur den familj jag gör och så, att det spelar ingen roll att jag liksom har kommit en bra bit i mitt eget tillfrisknande och lever ett liv i sinnesro och harmoni, därför att jag blir ändå, alltså julen har för mig gått in i någon slags sorgens högtid väldigt mycket, för det är då man också blir väldigt varsom vad det här har kostat. Att vi är ganska många i vår familj. Det finns ändå så mycket sprickor, så mycket konflikter fortfarande, så mycket ohanterliga känslor. Jag vet inte ens, vi har inte ens särskilt många konflikter längre, men det är fortfarande så här PTSD-vibe på hela skiten. Och det är liksom en annan typ av sorg. Att så här, vi fick liksom inte ihop alla. Det var inte så enkelt att alla bara skulle tillfriskna och göra personligt utveckling och sen skulle alla liksom happy go lucky fira jul och, utan det som vi kan inte råda över hur andra människor väljer att göra sina liv och utveckla sina liv.
Nej, jag vet, men jag tänkte på det när Alex Schulman skrev en krönika om studentdagen. Att hela släkten stod där, det var liksom, studenten är ju ändå så här, dit kommer man blir bjuden. Det tycker jag. Det känns som en så här väldigt speciell tillställning. Då är det som att man ska ut i vuxenlivet.
Man behöver veta att det finns människor som liksom
som
ovillkorligt finns där.
Ja, hur man då undrar. Så där står alla och ändå så trevliga och glada. Och allt och sen så börjar pyra under ytan. Och det behöver inte vara något uttalat. Det är så här, någon oförrätt från farmors, mormors bror. Alltså det som du säger, är man fått ihop det och man liksom ska framstå som någonting, så ligger det där under ytan.
Ja, det gör ju det.
Ja, och det som du säger, det är väldigt, väldigt jobbigt att känna tycker jag. Jag trodde mer att livet skulle gå ut på att man bara skulle liksom göra rätt, vara god, göra sitt bästa, göra mysigt och härligt, och då skulle livet kännas toppen. Och jag tycker det var så ganska länge tills förnekelsen började rämna typ. Och det är väl det som jag tycker har varit jobbigt med det här året, att det är mycket som har kommit i fatt mig liksom. Dels med vår utbildning, men dels också terapi, insikter, att man har målat upp kanske ett liv som man själv regisserat, som inte härligare kan jag inte säga, för jag tycker alltid att livet är härligt. Men kanske bättre, förstår du? Kanske liksom tydligare och mer uppbackat. Jag kan känna så här att jag har nog varit mer liksom ensam i mitt, liksom, vad ska jag säga, mitt familjeblivande och i min liksom romantiska åd. Att jag själv har kunnat styra det så länge. Och nu när det går upp för mig så blir det ganska mycket sorg. Förstår jag vad jag menar? Så det tror jag är grejen med den här julen, att så här, pappa lever ju inte länge, mamma har inte levt på länge. Ja, men Mattias föräldrar är också äldre, vi har haft det lite kämpigt, alltså hiten och diten. Det är så här mycket grejer, och då känner man sig, förut kunde jag alltid känna energin för allting. Jag var så här, då kavlar vi upp ärmarna och så ser mamma till att alla kycklingarna får liksom lite mysigt. Och sen har jag liksom också insett att om jag inte gör det, då blir det ingenting. Och det sa jag till oss igen häromdagen. Han bara, men mamma, vi är så vana vid att du alltid gör det. Alltså, jag tänker så här, jag förväntar mig ändå att någon gång ska bli, alltså förutom mina vänner som jag tycker verkligen är så, aha, men okej, vi är bjudna på jul, jag är bjuden på jullunch liksom som mitt ex. Men vad ska jag ta med mig då? Vad ska jag fixa? Är det någonting? Gud vad trevligt, tack. Och då tänker jag så här, som man bäddar får man ligga, men att jag ändå inte kan låta bli att bli lite besviken och bitter för det liksom. Att det är så här, Om inte jag fixar så blir inget mys. Då blir ingen Fanny Alexander som jag för övrigt vill prata om, för jag kollar på den här dagen. Det blir liksom inga gammaldags tända ljus. Det blir inga fint inslagna present. Det blir ingen kungsgran. Det blir ingen planering inför julen. Och att även om andra handlar och hiten och ditan, så ändå ska jag göra det då.
Mm.
Att man bara känner så här, nej, men nästa år så åker jag faktiskt till Thailand igen. Och sätter mig på en strand och dricker en pina colada och badar med mina barn. Jag tror det. Jag tror att man måste säga, jag menar inte, det behöver just Thailand. Men att det kanske ändå, även fast jag gillar traditioner, så kanske man inte alltid orkar med traditioner. Och det tycker jag också är en insikt. Ja, ibland kan man väl ta ett mellanår eller en paus.
Mm. Verkligen. Mm. Vi är ju traditionsvurmare, du och jag. Mm. Och det, jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi vill, så här, vi måste liksom bara få dechiffrera. Vi måste få hitta liksom, hur gör man dem? För det, vi har inte fått någon rimlig karta över så här gör man för att fira liksom en sammankomst. För det är så mycket i en sån här högtidssituation som sätts på spel för den här dysfunktionella familjen. Mm. Dels det här med fasadbygge utåt. Mm. Alltså, här ska det visas upp. Det var någon som skrev roligt på Instagram, alltså, hörni, softa. De vackraste granbilderna från förra året, de kom från konton med personer som faktiskt precis var i skilsmässa, och det visade sig sen liksom någon månad senare. Aha. Att liksom så här, folk som är i kris, de har ju ett enormt behov av liksom fasad utåt. Och det behöver inte vara dåligt. Det kan man göra. Nej. För att säga, jag behöver skydda mig just nu. Jag
langar
ut den här.
Det är så mycket förlustkontroll att man liksom...
Så att man bara säger, nej, men jag langar ut det. Jag orkar inte ta det här nu. Jag måste liksom få landa i den här nya situationen. Men liksom, det är ändå den här fasadsituationen. Och sen, det som också är svårt för dysfunktionella familjer, det är ju... Jag pratade faktiskt med min grupp om det idag. Regler och strukturer.
Ah.
Alltså, och gränser.
Ah.
Och det här är ju tre liksom element som jag blir bara så allergisk när jag hör om sånt här. Jag vill inte, som du brukar säga, jag vill ha det dynamiskt. Ah. Problemet det blir, med det, ja. Men problemet med det, det är ju att liksom dynamiskt, gränslöst och strukturlöst, det skapar liksom oförutsägbarhet. Och det har vi som är uppvuxna i dysfunktionella familjer. Vi har liksom ingen toleransnivå för oförutsägbarhet. Mm. Vi får liksom PTSD när vi inte kan förutsäga saker.
Mm.
Och gud, ändå, ja. Det är ju så. Alltså man blir helt så här, va? Vadå? Vem ska laga skinkan? Typ. Alltså så får man så här. För att vi är uppvuxna i det här strukturlösa, i det här regel- och gränslösa. Och på ett jävla sjukt sätt så upplever man det som härligt. Men på ett annat sätt så är det skrämmande. Och det liksom är en sån stor del av julen, att den måste ju ramas in. Någon måste sätta strukturen. Någon måste ju sätta några få men väl utvalda regler. Typ. Ett, man blir inte aspackad. Två, man kommer på utsatt tid. Tre, man tar med sig det. Alltså, man håller sig till vissa typer av regler och kutym.
Mm.
Och det är det här som inte funkar i dyssade familjer.
Mm.
För att alla har på sitt sätt någon form av överdrivet kontrollbehov. Ska lägga sig i varandras jävla regler och strukturer och är missnöjda över att någon annan har satt en struktur som man inte tycker om.
Alltså, ja, så här, men jag fattar.
Varför ska man kolla på tanken? Vadå, ska vi äta före, Kalle? Alltså, så här, hela tiden. Och då ger det upphov liksom till konflikt, vilket den dysfunktionella familjen är livrädd för. Mm. För att man kan inte lösa konflikt. Och ändå så är det så konfliktläge. Nej, det är så omöjligt. Så att, och ändå så är folk så störda och så stressade över att liksom så här, vem har liksom tagit makten över julen? Det är inte jag nöjd med, för jag har kontroll på mitt sätt. Jag har ingen förutsägbarhet. Och sen också den här otydliga kommunikationen. I en dysfunktionell familj så har man inte fått lära sig, man har inte fått verktyg för en rak kommunikation där man tydligt kommunicerar sina behov, sina drömmar och sin vilja.
Det tycker jag är en jobbigaste när man gör en liten konklusion av sitt liv, att säga, för fan vad man har lagt mycket energi på att inte ha tydlig kommunikation.
Och det är det som fuckar upp allt.
Ja.
För det är så här, om man bara liksom rakt och tydligt kommunicerar sina behov och sina drömmar och sin vilja. Utan att ställa krav på någon annan eller att liksom villkora någon annan. Att om inte det är så, då kommer det bli så. Utan man säger, oj, jag skulle så himla gärna vilja att vi gjorde så här. Du vet, de flesta människor älskar ju att liksom tillmötesgå den man tycker oms behov.
Men blir inte du, har inte det slagit dig många gånger när du träffar människor som är så, nej, det tycker inte jag, det klarar inte jag. Man bara, nej. Ja, men så här. Nej, men nästan så här, vad snackar hon nu om? Men jag blir serbokratisk. Så här, vad menar du med det där? Och att jag är så inne i min liksom, jag vet inte, att det är så här, ja, men då fixar vi det, nej, men då löser vi det. Och sen i år har jag inte varit det. Jag har sagt så här, jag kommer vara hemma. Liksom, de som vill vara med får vara med. Det blir ett klassiskt julbord. Det blir inte liksom champagne och skaldjur som det var för 2 år sedan. Vi har en jullunch. Jag bjuder över mitt ex. Och sen på kvällen så blir det liksom, ja, men kanske lite lättare. Lite lax och lite räkor och bla bla bla. Och kanske lite bubbel. Och jag kommer bara vara hemma hela dagen. Jag kanske tar liksom en promenad till kyrkan. Och, men sen får alla göra som de vill. Men det är det jag kommer göra. Han ska inte åka, nej, det ska vi inte göra. Och fråga barnen vad de vill. Nej, Bobbe vill inte åka över. Nej, men då gör vi inte det. Alla får göra det de vill. Och inte så här, för det finns inte så jättemånga alternativ. Men jag tänkte på det när jag var liten. Så länge mormor var liksom freshly going, Smålands liksom strong.
Konstant.
Då var det heller inget tjafs om julen.
Nej.
Nej, utan då var det så här, några gånger så ville vi vara uppe i vår fjällstuga och det här var ju liksom mycket ångest inför det här. Hur mamma skulle säga då till mormor att vi inte skulle fira med henne, moster och släkten liksom, hela släkten. Och det var ångest i månader innan och jag fattade det. Men då var ju allting så himla enkelt. En gång så drack ju morfar och pappa för mycket snaps en kväll och då sov vi mormor på soffan och var arg liksom veckor. Det var ingenting att tjafsa om. Och, absolut.
Hon var tydlig.
Hon var så otroligt tydlig.
Hur rutinen och strukturen
såg ut. Det är så här det går till.
Ja, så här gör man när man firar jul.
Hur som helst, det var väldigt skönt. Och jag kommer ihåg att det svåraste valet varje jul hos mormor var, ska man gå med till kyrkan eller ska man kolla på sista delen av adventskalendern? För det gick inga repriser. Eller så här. Det var liksom the one shot. Antingen kyrkan eller var hemma då, hur lång är 20 minuter eller vad det var. Och det var så svårt att välja. Men så när man kom till kyrkan så var det så vackert med alla de där tända ljus när man gick in, det högtidliga i det. Det tycker jag är någonting som har gått förlorat. Och det tror jag gjorde den stora skillnaden. Jag tänkte också när jag såg på Fanny Alexander. Dels är det så här, till alla er som är medberoende inför högtidliga tidligheter och säger, ni kan bara kolla på Fanny Alexander. Kolla den långa versionen, den är 5 timmar. Det går ut på krökande män, otrogna män, män som tycker synd om sig själva, män som utnyttjar kvinnor, fruar, barn. Det är så dysfunktionellt.
Och män som absolut inte gör någonting för att bidra till stämningen.
Utan det är fylla och det är liksom det är tafseri och det är Börje Ahlstedts liksom persona som är bara en elak despot mot Kristina Skolin som bara, men mina kötse kommer sitta, jag ska fixa en toddy till dig. Kvinnornas roll är liksom att vara vackra och så här stävja de galna,
koleriska männen.
Ja, sextokiga männen liksom. Nej, men det är helt otroligt att de stod ut.
Alltså.
Eller hur?
Ja.
Och den där scenen när Jarl Kulle då ska...
Man älskar ju Jarl Kulles roll. Alltså det är också någonting sjukt i när man kommer på
hur
det.
Hur kan man älska någon?
Han är sexy, typ.
Ja, de där skjortorna och så här, han är så trött, han är så full och så ska han då liksom, vill han ligga med Maj som är
köksa.
Ja, köksa. Och liksom, det görs typ helt öppet. Det är så här, ah, men då får du följa med in till mig och sen vill inte hon på rädd bli på smällen och då blir han, nej. Jag vill det. Då skriver han en liten lapp. Det står att någon ska köpa ett bageri till henne.
Ja, så mut.
Ja, och så till slut då, sen sitter maten och så helheten sen mitt barn. Åh, mitt barn, dina nej, bröst. Man bara säger, nej men nu blev det så mycket, nu blev allt så fel så att det är galenskap på hög nivå. Och det här har man liksom tyckt varit helt normalt. Och det var väl förmodligen helt normalt. Och sen skulle han, fick han till slut stoppa in ändå. Och då kom han på en sekund. Oj då, det var tydligen första shotten. Och jag måste ändå ge Bergman, även fast med tidens öga så känns det här både så här pedd och allting är ju bara liksom hejkon bacon. Så att säga, på det sättet som med skådespelarna pratar i den här filmen, det är liksom så naturligt, så genialiskt, vad fan de än säger.
Mm. Nej, men det är ett sånt han har skapat en sån närvarokänsla i hos hela den här ensemblen som är liksom helt nej, men det känns, man är ju verkligen där, man köper hela kontraktet på något sätt. Den är helt otrolig alltså. Den är ju herregud.
Men då tänker jag på den där lekfullheten som trots liksom dysfunktionella familjer och hiten och diten som finns i många liksom familjer där släkten är stor. Det var ju inte så här att mormor sprang omkring och sjöng, nu är det jul igen och nu är det jul mellan salarna.
Nej, men jag vill också säga att en grej med den här familjen i Fanny och Alexander, även om det finns många dysfunktionella element och män med beroendeproblematik, så finns det ju någonting i den här familjen som gör att den inte är dysfunktionell. Vad är det?
Det är matriarkatet.
Det är matriarkatet, men det är också det är öppenheten. Mm, det är liksom frånvaron av fasad.
Precis.
Eva total. Fröling, och, så här, de har ju bara såna här är vi. Ja. Vi är galna, vi är crazy. Mm.
Vi har omfamnat det, men vi sköter oss.
Men vi välkomna hem till oss. Mm. Här har vi liksom Fanny Alexander-julen. Det jag tror att man bara drömmer om med den julen. För det är många strömjul, konstigt nog ju. Trots att alla de här koleriska gubbarna och äcklorna finns där. Mm. Så tycker jag, och det är liksom den här icke-dömande atmosfären. Mm. Att det är öppet, vem som helst är välkommen in där. Mm. Och det drivs av en väldigt stor liksom försoning och vad ska jag
acceptans,
säga? Acceptans för liksom mänsklig dysfunktion på något sätt. Det är det som gör att det här är friskt.
Och att man har levt ett liv och man gör en liksom en liten, vad ska man säga, man tänker tillbaka på sitt liv och tänker sig, jag börjar bli äldre eller jag börjar bli så eller hit och dit, och man försöker trösta varandra och försonas i att allt inte blev som man hade tänkt sig.
Ja, och så kan jag känna lite grann. Om jag tänker på din pappa.
Ja.
Köris.
Ja, Köris den stora.
Mm, men du och han hade ju ändå, kunde ju ändå erbjuda någon slags Fanny Alexander-känsla.
Ja, det kunde vi.
Han satt där på varenda kalas och ibland var han full och sa lite opassande saker. Men han fick vara med och det var öppet och det är alltid öppet hos dig.
Mm.
Och sen ser man ju då ändå histrioniska Jan Malmsjös präst. Där har vi liksom det mörkaste av det mörka. Mm. Inte en droppe alkohol. Inte en klapp i röven för 5 öre. Men det är ändå det mest rigida, slutna familjesystem som har visats någonsin i svensk filmhistoria.
Det som är så fint för Fanny Alexander är att det finns en gränslös kärlek mellan alla.
Mm.
Trots detta, förutom Jan Malmsjö som är så obehaglig så att jag kan inte ens tänka på hur obehaglig han är. Och hur snabbt det går att försätta en annan människa i någon form utav freeze.
Ja, men hur snabbt det går att bara bryta ner någon.
Ja.
Med liksom hot om våld och uteslutning och manipulation så går ju han in med så starka kontrollbehov så att det bara står härliga till. Och, ja, men det är ju liksom, han är ju mästaren av mästare på att beskriva liksom dysfunktionella familjesystem.
Mm.
Och som sagt, jag älskar också att han inte gör det. För att Bergman hade ju kunnat göra Fanny Alexander. Plockar de bort spriten och kvinnorna från den första varma, öppna familjen. Då blir det liksom too simple.
Mm.
Om de bara hade varit så här glada, lyckliga, utan sprit och utan kvinnor. Så alla människor har defekter.
Mm.
Ingen är perfekt. Ingen familj är perfekt.
Men det behövs ett mått av magi.
Mm.
Och det är det jag tror, att som vi pratade om, som du berättade, att när man inser så här, okej, jag försökte skapa den här magin och ändå så tycker jag inte att jag får till det.
Mm.
Den tycker jag kan vara tung, liksom.
Mm.
Mm.
Verkligen.
Ja. Så då,
Men jag vet vad jag skulle så gärna vilja, som jag så här, sörjer också, apropå att julen för oss båda på något sätt verkar 2022 innehålla element av sorg, så är det så att jag önskar att någon av mina så här kvinnliga släktingar hade varit vid liv.
Mm.
För jag önskar att jag hade bara kunnat få fråga liksom, moster Inger som jag såg som någon typ av traditionsbärare i min släkt. Och du såg kanske din mormor då som det. Mm. Och min farmor Ingrid som också så här, hon hade ju också verkligen den här exemplariska julen för oss. Från att vi var 2-3 år fram tills att vi var 10-11 när mamma och pappa skilde sig. De jularna ser ju jag liksom för mitt inre som så här, mina barndoms drömjular. Mm. Och det var liksom, det var same routine as every year. Då kom man dit klockan 14.00 till ett dukat bord. Där hon hade lagat liksom en perfekt, underbar liksom julmåltid. Och sen så var det Kalle Anka och vad hette han då? Farbror Stig. Gick iväg och skulle köpa tidningen och kommer tillbaka som tomte.
Nej, men det... Just det, tomte har jag glömt bort. Tack älskling.
Ja, och det var bara så här, det här kommer ske. Nu tittar barnen på Kalle Anka och då bara annonserar Stig att nu ska jag gå och köpa tidningen. Och så gör han det och alla barn liksom köper kontraktet och går bara helt inne på att det är så.
Ska jag gå och kolla på min telefon?
Och sen kommer han tillbaka och så blir julklappsutdelning. Jag säger så här har det gått till i alla tider. Mm. Och så här har vi gjort i 10-15 år. Nu existerar inte det, så nu måste man liksom uppfinna julet. Men jag skulle så gärna vilja ha pratat med min farmor och bara så här, tyckte du att det var magiskt? Du som stod där med grytorna och disken och såg till att de här alla din askarna låg prydligt framdukade och att liksom nötterna var... Förstår du? Att så här, hon kanske också kände att så här, there's no magic in the air. Nej, det är bara liksom ett stort enda fixande. Det kanske är det vi upplever nu. Mm. Vi är vuxna. Julmagin liksom upphör att existera.
Nej, jag kan inte hålla med. För jag kan bara tycka så här, för 2 år sedan, då var vi hemma. Var vi inne i stan. Vi bestämde oss för att vi skulle bara käka hummer och dricka bubbel. Barnen, jag hade inte dem egentligen. Eller liksom, nu är det ju inte så längre. Nu finns det inget alternativ. Och... det började snöa utav bara sären. Killarna åkte skridskor i Vasaparken. Jag hade gjort så jäkla fint. Jag hade liksom köpt massa röda amaryllis. Så hade jag köpt lila hyacinter i blommor som bara stod överallt. Liksom. Jag hade värsta julduken. Jag hade verkligen så här, fått till det. Och jag kände mig lycklig. Liksom.
Mm.
Jag kände att det här var en välsignad jul.
Mm.
Men sen de senaste 2 åren så, av olika orsaker så är det också så här att det finns inget alternativ till vem som ska fixa, förstår du?
Mm,
farmor och farfar har mått lite dåligt.
Det har varit covid.
Det har varit covid. Mm. Men mitt ex erbjuder liksom ingen jul. Att det inte längre är någon som du säger, som att ingen annan kan stötta mig. Utan ska det bli julmagi, då handlar det bara om mig.
Ja. Jag vet.
Jag tror att det är bara det det handlar om.
Jag tror att det är det handlar om. Jag tror också det.
Vi var ju liksom, för 3 år sedan så var ju vi hemma hos Mattias föräldrar. Nej, vad blir det? 4 år sedan då. Bara vi. De har ju en sån här våning i Enköping, massa fina gamla änglar och granar. Det var bara vi 4.
Mm.
Nej, 6 blir det. Vi har 2 barn också. Och vi gick till kyrkan och det var lite snö. Och det var så bara lugnt och stillsamt och jättebra. Det gått julbord och barnen... Alltså det var väldigt lugnt.
Mm.
Och det kunde jag också uppfatta hemma hos, liksom, hos min mormor. Det var ju bara jag och syrran. Och sen så var det lite släktingar som tittade förbi en stund. Men jag tror också att det är det att just nu i min familj, när jag har alla 5, vilket jag har nästan hela tiden, så är det liksom 4 stora karar. Jag och 2 barn.
Ja.
Det är inte längre någon barnbalans. Det är så här, okej... Jag tror att det är det som också har ansatt mig lite, att det är inte längre, det är egentligen man, jag ska käka och du går fritt baket och de har samma krav som barn, men de är ändå stora karar liksom.
Mm.
Så det är paradigmskifte för mig också.
Mm.
Om ett par år är de utflugna liksom. Mm. Så jag tror att det är, så här, det är mycket som rör sig.
Jag vet. Och det är väl också det som är livet.
Mm.
Det man upplevde som en evighets liksom... Så här kommer det alltid vara hos farmor och farfar. Ja. Det är ju aldrig så. Det är inte så för någon.
Nej. För att sen... Man fan njuta med när det är samma sak som utseendet.
Man kan njuta av det, men sen jag kan också tänka så här... En hoppfull tanke att så här... Nu har du 5 barn.
Mm.
Tänk dig själv när liksom Ossian blir julgeneral. Och bjuder hem er.
Mm.
Och alla brorsor. Och så får man liksom komma till... ett dukat bord där någon annan har velat fixa den här magin. Alltså det är också någonting så jävla sjukt att tänka sig det.
Ja, det var en tjej på gymmet då som sa så här: ah, min dotter, hon är 29 nu, hon väntar barn och i år är första gången som jag och min man ska hem till ett av våra två barn.
Ah.
Och de står för julrulliansen. Jag var så här: aha, hur känns det? Känns det dubbelt eller? Jag bara, okej, projicera inte dina egna känslor. Så
kontrollbehovsmänniskan.
Jag bara, känns det trevligt för dig? Som hon, och då sa hon det att det känns ju otroligt att vi ska så åka hemifrån och komma hem till dukat bord. Och då kände jag så här, well, bring it over.
Ja,
men då gäller det också att få typ rätt typ av svärdöttrar. För jag tänker inte att så här, Ilan, Ossian och Dante kommer att vara så här, nu blir det griseknor. Nej, så att jag tänker att jag ska ta en paus med dig nästa år. Jag tror vi drar till Thailand. Vi måste dra till Thailand.
Ja.
Vi måste dra till Thailand innan, älskling.
Ja, det måste vi.
Vi måste bada. Du och jag, vi måste få bada igen. Med små pöjkisarna. Jag behöver lite, jag tror att jag behöver liksom mer fokus på småfjärtarna. Än de där stora. De har tagit väldigt mycket plats för mig de senaste 2 åren, känner jag. De har bott med mig, de har varit stora, de är närvarande hela tiden, de är hemma mycket. Jag känner mig liksom nästan lite ihopkrympt.
Jag fattar
blomstra.
Det.
Och ta i ett.
Nej, men
jag ska inte få rädda mig nu.
Men jag är med dig. Alltså jag är ju i samma läge med 2 pojkar som är stora och en. Mitt allra största barn, hon är ju vad jag skulle säga exemplarisk som så storbarn. För hon har ju skapat sig själv ett eget liv och flyttat hemifrån och bjuder mig på middag varannan torsdag och är så jätte... Alltså, nej men det är så... Det finns en sån vilja hos henne att ta ansvar och bli stor på något sätt. Mm. Vilket ju är helt...
Lilla kalven.
Ja, men samtidigt så kan man ju sakna henne jättemycket att man bara vill att hon ska vara hemma. Och det är också det här att du och jag har liksom en avsaknad av kvinnliga element. Jag saknar ju liksom... mina förmödrar, som jag säger, förfäderna liksom, jag kommer ens knappt ihåg vad de hade för funktion på jul. Jag saknar mina förmödrar. Jag vill liksom ha en gammal, eller jag vill ha en äldre kvinna i mitt liv som säger, nu ska vi baka knäck, ska du komma över? Alltså jag känner mig inte riktigt redo att ta den rollen fullt ut. Jag kan också drabbas av en så här, men kände här om dagen bara, jävla mamma, vad fan. Varför gjorde du så här? Kom tillbaka. Alltså, du måste liksom hjälpa till här. Mm. Och jag har ju min faster där ju i livet. Så det är ju inte så liksom att alla har så att säga bara in despair. Men det är liksom också den här diaspora-känslan. Mm. Förstår du? Att alla är bara så här utspridda. Jag har massor med människor och släktingar. Men alla är i liksom någon jävla så här konflikt med varandra. Och underkänner varandras existens. Nej, jag kan inte fira med den. Nej, jag kan inte tänka mig att göra det. Och man har väldigt högt ställda krav. Och det är mycket så här PTSD-vibe på hela skiten. På oss alla, liksom. Mm. Så de enda i hela mitt ursprung som egentligen umgås, det är jag och min storbrorsa.
Mm.
Och vi är så många fler, egentligen. Och det är liksom... Det är klart att det suger.
Vilken tipspodd det här blir. Vi bara sitter, det är vi som behöver gå i terapi.
Vi kör en sån här debriefing-podd. Ja. Nej, men förhoppningsvis så kan ni liksom... Få en känsla av att så här, nej,
det vill
liksom,
alltid vara perfekt.
Det kommer inte alltid, alltså, så här, det här
det finns mellanår.
Ja, det gör det, det är mellanår.
Men vill du ha något gulligt då? Eller jag tycker att det är jättejobbigt. Och sen säger till mig om dagen, han bara, ja men du vet de som jag yogar med, Steven, han är fransmännen och hans fru och deras barn och deras fina hund, titta en golden retriever, jag bara så här, längtans blå rösser. De har en golden retriever, de bor ute på Väddö, så här. De dansar tillsammans, de träffades i Frankrike. Jag var så här, ja det var så du ville. De har då hyrt liksom en liten hotellverksamhet ute på Väddö, något hus. Och bjud in 15-16 personer och säger, hej, vill ni komma och fira en alternativ jul fredag till söndag?
Åh, gud vad härligt.
Ja men så himla fint.
Kan vi få komma?
Ja, jag bara, och det var ju det när Ossian sa, jag vet inte vad jag ska göra, jag var så här, Ta med mig. Kände mig så här Titanic. Jag var så här, låg på ett isflak och bara så här, Och samtidigt så känner jag så här, nej men det är ju min enda dotter. Alltså sondotter. Alltså, och Ossian är ju den enda som är så här, okej mamma vad fint du har gjort. Jag älskar dig, tack för allt du gör. Och liksom, alltså, jag menar inte att de andra är otacksamma. Men han är ju den som är som jag, en liksom, traditionsvurmare på något
och
sätt.
Fixer.
Ja.
Fixer.
Och så tänkte jag så här, nej. Nu när man också läser sin... Jag läser ju mycket om hur, så här, barn och föräldrar och vad man ska ha för roller i varandra. Och jag är också besatt just nu av våran favorit, The Holistic
Psychologist.
Och hon är så här, hon bara, when I learned four things, så här, no one's gonna save you. Alltså, så här, men, hon, så här, fyra dogmer, bland annat en, så här, du föder dina barn, de föds till dig som en gåva. Du kan inte kräva någonting av dem. Mm. Du kan inte använda dem som snuttefilt. Du kan inte lägga över dina behov, vilket man lätt gör när det blir turbulent eller dysfunktionellt och bla bla bla. Mm. Så jag bara säger, jaha, nej men gud, vad roligt. Få se en till bild på den jävla gamla tiden. Och så kände jag så här, vad fint och varmt om det nu hade varit så att han inte hade firat det. Men så håller han på något på en vecka, det varje dag. För det ska alltid läggas över på mig. För vi båda,
han vill liksom, att du ska fatta beslutet.
Meg Ryan, nej, han vill göra det själv, men han skjuter bara upp det. Jag skjuter upp det och så tänker jag så, alltså försöker göra något mitt emellan. Då kanske du kan åka dit på fredagen, ta bilen och så kommer du hem på lördagen till julafton. För jag tror ändå så här, blink blink, att du kommer tycka det är jobbigt om dina småbröder här på jul och du inte får vara med dem. Mm. Och så bara, nej det får inte vara så. Fast i och för sig, det låter ju också jättehärligt. Och så håller vi båda på så här, gummisnoddar i varandra. Och så tänker jag så här, nej men vadå, ska inte du vara hemma? Och så säger jag, you gotta let them go.
Ja.
Det är svårt. Mm.
Det är sjukt svårt.
Så här, fly away. Vi sitter bara här hemma då och äter en jävla skinka. Han bara, de är så härliga. Det kommer bli musikjam. Vi kommer dansa fridans. Och ena sidan av mig så här, sluta flumma, fira bara en traditionell jul här hemma med mig och Ingemar typ. Och nummer två så här, vad mysigt. Om jag hade fortsatt spela min gura och om jag hade liksom hunnit och orkat bejaka de sidorna mer. Mm. Och det är kanske det som är mitt, men vad ska jag säga, mitt löfte eller nyårslöfte till mig själv.
Mm.
Att bejaka de där lite flummiga sidorna mer, förstår du?
Mm. Du har ju en viss allergi mot så här Bohemian Rhapsody.
Kontrollförlust.
Kontrollförlust, ja. Men du är ju...
Nästa vecka Anita sitter jag
i den här gura. Du är liksom... Du är ju inte sinnebilden för det man tänker med en person som har kontrollbehov. Men du har ju det. Och de är liksom är dolda. Och det kan man ju säga att nästan alla människor som har dysfunktionell bakgrund och uppväxt har. Och sen tar ju de sig
förtäckt.
Helt olika uttryck.
Tänk ja, om jag hade förstått det lite tidigare.
Mm. Ja, och det är liksom... Det är så jävla fint att du får syn på det nu. För det går ju inte att göra någonting åt dem om man inte kan se dem.
Nej.
Och det gör inte saken lättare när andra människor inte heller tänker, nej men hon har inga kontrollbehov så här.
Nej, hon bara släpper fritt.
Mm. Och de tar ju liksom genvägar. Det du sa nu om Ossi, det är ju liksom lätt manipulativa.
Jag vet, men jag försöker jobba med som jag gör liksom stegen nu.
Du kommer bli jätteledsen.
Ja, men det är också så roligt, för Anna Sett, vår lärare, hon är min coach nu.
Ja.
Och sen så höll vi på med första steget då i Al-Anon. Ni flesta kanske vet vad det är. Det är liksom att man ska försöka göra en liten rannsakan av sitt, liksom sitt liv. Och inte försöka bryta mönster som är negativa kan man säga.
Mm.
Och då så ringde hon och då var Frans, han var sjuk. Så att liksom han höll på PP i bakgrunden och Mattias var hemma och jobbade. Och hon var så här, hör allting i bakgrunden. Hon var, okej, jag tror att Mattias själv kan komma ner när han hör att han skriker. Nej, du behöver inte direkt säga. Hon bara, du är rädd för stora känslor. Du är rädd för att de ska liksom känna för mycket. Det ska vara för jobbigt för dem att de själva behöver ta så här.
Ansvar.
Okej, då finns det ingen falukorv. Jag kunde fixa det sen, att, och jag tycker det har blivit värre senaste 2 åren sen pappa dog.
Mm.
Och jag måste jobba med det, känner jag verkligen. Jag måste det, för det har tagit över mitt liv lite grann tycker jag senaste året.
Mm.
Ja, det finns en massa orsaker till allt, det är inte så jag menar, men det är skönt i alla fall och det är hoppfullt tycker jag när man pratar på det sättet som du och jag gör, att säga, det finns mellanår, det finns orsaker. du är inte olycklig, ångest eller tycker att du själv är värdelös bara för att du är det. Utan det är så att det finns orsaker och de ligger där under ytan och är ofta omedvetna. Men försök att så här, ta reda på varför utan att vara så dömande. Och förlåt dig själv också för att du kanske finns en massa orsaker och otrygghet till att du agerar som en reptilapa. Och sen, då ska jag göra det, då ska jag fixa det hit en liten. Men försök så här, take a deep breath. Och så här, okej, vad händer? Och det här tycker jag är sån bra tips överlag den här julhelgen. Att så här, ta ett djupt andetag och så här, haka inte på varenda känsla. Haka på de fina känslorna, men de som är fula. Försök att så här, andas bort dem lite grann. Och går du och lägger klockan 7 och är trött och det blev som det blev. Så här, då är inte det heller hela världen. Även om det är jul så är det en dag som alla andra. Liksom.
Ja, och det kan också vara så här ganska hjälpsamt tycker jag. Att jag... Ja, i den här, alltså jag vill också tillägga i denna julpodd att jag, det är inte så att jag har liksom en grundkänsla som ligger av sorg över att jag ser liksom att vi är i någon typ av despair, hela liksom min ursprungsfamilj. Men sen har jag samtidigt en jättestark liksom glädje och förväntan över att vi ska ju fira jul som vi alltid har firat jul sen vi flyttade till Stora Lundby.
Mm.
Det är liksom nyktert.
Mm.
Det är vi har ett julbord tillsammans. Det kommer lite udda typer som är, alltså det är någon slags bidrag till så här,
Karl-Bertil Jonsson.
Ja, att så här, alla som känner sig ensamma har ett mellanår, kanske nyseparerade. Alla som vill och känner sig liksom helt erbarmeliga är varmt välkomna. Men jag hoppas att jag kan bidra till magi till mina barn. För det är liksom deras högtid. Och jag kan köpa att liksom den här julmagin för mig inte liksom glittrar till just i år. Whatever. Jag ser fram emot att vara ledig. Jag ska vara ledig i mellandagarna och hela vägen fram till den 2 januari. Så det blir som en vecka av ledighet. Och det tycker jag ska bli asskönt. Att bara liksom inte... Att gå ur rutin på något sätt och bara ligga och sova. Det ska bli så jävla skönt faktiskt.
Sova ska jag också göra.
Jag är trött.
Sova på morgonen.
Och jag vill bara embracea det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänkte vi kunde börja lyssna på några poddar.
Ska vi prata om elefanten i rummet eller?
Margot Dietz.
Ja.
Alltså vad är som fucking försiggår?
Det är så typiskt att du alltså inte ens kunde tänka längre än vad din näsa räcker. Förstår du? Inte en enda gång tänkte du, this is wrong.
Alltså det största problemet för mig i den här situationen, du kanske kan gissa vad det är.
Det är att hon låter Arnold gå fram och peta
alltså, på. Alltså det är verkligen det. Att hon låter sitt barn, alltså jag förstår inte.
det är ju en person som hänger med andra människor som också har så skev människosyn. Så jag känner liksom att de, eller hon då, men beter ju sig accordingly.
Om inte någon har polisanmält dig redan så gör jag det nu. Du får mig att skämmas för mänskligheten och tänk att du har barn. Det räcker va? Orkar inte mig.
Kan vi förlåta Margot? Kan vi göra det?
Ja, men det här har vi pratat om i en annan podd. Att hon har ju ursäktat sig på Instagram en mass. Men att jag tror att det som är hela idén med Edits vad ska man säga, dokumentär eller vad ska jag säga, tidsdokumentär, det är ju att vi vill se också att hon ångrar sig. Att hon inser så här, jag har gjort så fel.
Mm.
Och jag vet inte. Jag känner att jag blir... Jag får någon så här kvinnlig historisk glasöga framför min blick. Att det så här, till slut så handlar ändå, tycker jag, att det blir fokus på moderskapet. Förstår du? Fast egentligen var det här... Det var ju en handling... Som inte handlade om moderskapet. Jag kan inte känna att hon utsatte egentligen Arnold för stor fara. Och med medvetslös packad människa ligger utanför hennes trappa. Det är liksom päronäpplen här tycker jag lite.
Ja men jag är beredd helt att hålla med. Alltså det drev som hon har utsatts för. Och de enorma konsekvenser hon har fått av det här.
Enorma?
Enorma. Vi kan liksom inte ens föreställa oss. Dels är det som affärer för flera hundratusen kronor som har gått helt i stöpet. Sponsorer som har liksom fått henne att framstå som en så här, det ondaste som har gått i ett par skor. Alltså som att hon är helt empatistörd, helt liksom från vettet. Och sen börjar man titta. Faktiskt igen, återigen, vad var det som hände? Margot vaknar på morgonen med sin son, ett litet frulle, ska öppna dörren och inser att det ligger en människa utanför hennes dörr.
Kunde ha hänt vem som.
Och det här ska vi också veta är liksom en staged situation. Klipparen, eller Margots filmare slash klippare, är alltså utanför och ska spela in material, innehåll som vi kallar det för, i den här dokusåpan som är Margots liv, som följs av hundratusentals tittare på YouTube. Och har då redan gjort en bedömning att det här är inte en människa som är döende, det är inte en människa som är allvarligt skadad, det är inte en människa som på något sätt. Och ändå så köper tittarna liksom något jävla kontrakt att det här är någonting som är så här, gud det är helt skit, hon går ut och petar på en döende människa. Nej det gör hon inte. De vet och de har redan gjort en bedömning av att det här inte är en person som är allvarligt skadad. Det är därför de ens låter filma det här. Och skapa då ett innehåll som ska kunna bli liksom omdiskuterat, klickat på. Det är lite lagom brännande. Det är någonting som är lite knasigt som händer i hennes liv. Mm. I vanliga människors liv så händer det inte så jävla mycket hela tiden. Nej, jag börjar mer och mer tycka att det här är helt jävla absurt. Hur människor har kunnat bli så här tokkränkta av det här. Hur man sitter liksom och analyserar detta i poddar, oss inklusive. Men jag vet att vi sa i slutet av podden, om några månader så tror jag inte att vi kommer ihåg vad det var Margot gjorde. Och lite grann så var det faktiskt för mig.
Det kändes väl redan lite så?
Väldigt mycket så. Och här har vi då SVT Edits dokumentär Kan vi förlåta Margot? Och hon ger oss i den här dokumentären någon typ av också ytterligare information. Att hon faktiskt trodde att det här var en annan människa till en början och att de också har försäkrat sig om att det här är människor som inte är allvarligt skadade eller döende. Liksom.
Den här filmen har ju alltså satt igång krafter som jag aldrig har sett.
Nej.
Liksom, ja, men vad ska man säga, i efterdyningarna av en influencerfilm, kan man säga så?
Mm.
Jag har ju bara satt in mig i den där situationen såklart flera gånger. Man ser någon utanför. Du pratar mycket om det här att du har levt i en bubbla. Jag tror att det har med det här att göra.
Mm.
Att din bubbla är, att ditt liv är liksom, det är ett skådespel. Du kanske inte riktigt vet vad som är vad.
Mm.
Det är ju det här som är en så jävla dum grej liksom. Jag har ju ett team liksom som tittar igenom allting.
Mm.
Men jag tror att problemet var att alla vi visste ju hela berättelsen. Så vi kanske liksom var lite färgade också när vi tittade på den. Alltså vi visste att han mådde bra, vi visste att han hade bett om ursäkt till mig. Så att jag känner ju att jag har ju överdrivit en situation.
Det var ju däremot konstigt att hon inte gick ut med den informationen omedelbart efter publicering, när hon märker att det här drevet drar igång. Någonting gör att hon bara liksom fryser och bara stänger ner allt, istället för att bara direkt gå ut och förklara situationen.
Been there, done that, ska jag säga.
Vadå? Att du har bara gått in i freeze? Liksom?
Ja, att man känner så här, gud, vad händer nu? För henne, nu var inte det med dokumentären, men som jag sa till henne, det som är väldigt tydligt här, och det som jag tror många så kallade influencers inte har fattat, att allting man gör är politiskt.
Ja.
Om man liksom går ut och festar med Ebba Busch, då är det politiskt. Om man liksom petar på en människa utanför en stör, så är det politiskt. Liksom allting handlade syvende och sist om det. Att man så här, som det har varit bortklippta grejer i hennes poddar, när någon har sagt att det inte liksom, ja, har varit rätt åsikt. Och så här. Samtidigt efterredigerar sig själv och är inte autentisk som man vill göra gällande. Det vill ju även Margot. Och det frågade jag också henne, det var också bortklippt, att när då klicken går ner och liksom lyssnarna inte är lika många och tittarna inte lika många, vad gjorde det med dig? Och hon sa det är klart att det, så här, hela mitt liv är ju det här. Och vi pratade också om vad hon gjorde innan. Hon var ju en tjej som var ett, så här, jag ska säga, ett underbarn. Hon var 26 år gammal och var liksom social mediechef på ett stort mediehus. Och jag sa, varför vill du ge in det här? Och då sa, men jag såg dig, jag såg liksom, ja, hon nämnde några stora influencernamn som fick åka på roliga fester, fick massa grejer. Och jag började med att blogga, men jag är inte så bra på att skriva, så att det här blev ju så enkelt. Och man ska inte glömma att hon inledde sin karriär med att visa sin förlossning. Det är väl ganska gränslöst om något.
Ja, verkligen. Ja. Och man hade ju verkligen kunnat tycka för barnets skull att det är någonting som är gränslöst. Alltså, tänk dig själv att veta att du har startat ditt liv liksom, med att bli filmad när du tränger ut ur en kropp. Alltså, det är klart att det är en extremt intim stund liksom, som man bara verkligen delar med sina närmsta. Och ändå så är det det hon har blivit så otroligt hyllad för. Att vi har fått följa med henne i de här mest intima stunderna. Och att allting på något sätt också... Hon är ju det här typiska the girl next door. Den som man verkligen vill vara bästa kompis med.
Hon har inte varit något hot. Hon har också varit mamman hela dagen.
Ja,
det är därför hon åker så jävla hårt. Liksom, som till exempel Bianca Ingrosso. Eller jag menar, vi tar Blondinbella. De åker inte på samma sätt. För dels Blondinbella, så tänker man så här, hon har inte ens... Man har inte ens känt kanske hennes moderskap på samma sätt.
Men hon har ju aldrig exponerat sina barn. Det verkar ju hennes då, barnens pappa varit kraftigt emot. Men vi alla har fått lära känna Arnold. Alltså, folk älskar honom. Han är ju som någon slags liksom, egen figur. Utan att ens veta om att han är det. För liksom alla hennes följare. Så att,
en liten junior Truman Show. Men till syvende och sist handlar det om att man... att man blir förförd av det där. Det är som vilken drog som helst. När Anders Hansen berättade om det, när man hade gjort någon ny undersökning, att man hade haft två olika fokusgrupper. Den ena hade fått sitta med ett block på bordet under en föreläsning med en annan människa. De andra hade fått sitta med telefonen upp och ner. De som hade haft telefonen på bordet upp och ner tyckte att liksom det som personen mitt emot dem hade sagt var så otroligt mycket mer ointressant än vad de som satt med ett block. Och då kan man ju säga så här, men alla liksom samtiden har alltid sagt så här, åh, då kom videon, eller då kom ragga bilen hit och dit. Men grejen är att det här är inte en video. Det här är någonting som vi har med oss fucking 24/7. Ungdomar går upp liksom i snitt en gång per natt för att säga, kolla luren. Jag kan själv känna av det. Hela Håkan Bråkan-filmen handlar om Sisla Ben som är så här, okej, nej, jag är inte beroende. Vi är beroende av att vara uppkopplade. Och det är någonting helt nytt, och det måste vi förhålla oss till. Det blir som en drog, men jag vet inte, det handlar så himla mycket om det kvinnliga också, tycker jag. Jag tänker så här, Åsa Bäckman skrev i DN förra veckan att så här, varför ska kvinnokänslor korrigeras hela tiden? Carola Ramqvist får inte tycka att det var befriande att göra en illegal abort när hon var på Jamaica när hon var 21. Vi får ju inte tycka att så här, anorexia kan vara en blandning av eufori och kontroll och lidande.
Som i Sara Midlands bok. Precis. Nej, vet. Nej, men det är, så här,
det är samma sak här. Det handlar ju bara om känslokorrigering. Hon får inte göra det här för att hon är moder.
Hon är moder. där. Ja. Jag vet. Det är helt sinnessjukt. Och så här, hade det varit liksom Jocke Lundell som hade gjort det här, ingen hade ens höjt på ögonbrynet. Alla hade bara tyckt att det var jättekul. Han hade redan gjort det. Herregud,
men alla har väl gjort. Ja, jag fattar inte heller.
Ja, liksom...
För Jocke är en sköning. Han kommer från småstad dit och dit. Ja. Det handlar ju om klass också. Men det handlar ju också om att hon kommer från överklassen. Hon är ju uppvuxen...
I Saltsjöbaden.
Ja, och liksom, det, är så här, det vet väl vi också. Vi, när man är på med de kretsarna. De har sina egna regler, sin egen verklighet. De är uppväxta med att de är the it shit. Varför skulle inte det spegla deras...
Liksom, men sen älskar vi ju att hugga på någon som kommer därifrån också. Att, så här, kan vi liksom... i egenskap av hennes followers få halshugga henne, då gör vi gärna det. För den där jävla bruden har det så jävla bra ändå. Så skit i om hon får liksom en sossanmälan, då får hon känna hur det känns. Det finns alltid ett visst mått av avund och missunnsamhet mot personer som redan har det bra.
Har det för bra.
De kan fan ha lite skit, typ. Ja, nej, helt absurt.
Så du är förlåten, Margot?
Ja, du är helt förlåten av mig, det kan jag säga. Det var helt förlåten.
Direkt.
Ja, vi har aldrig ens tyckt att det här var en sån jäkla stor grej.
Ja, intressant i alla fall tycker jag att det har skapat en debatt. Och jag får inte heller riktigt ihop det, alltså.
Nej, jag får faktiskt inte det. Hörrni, nu kanske inte det här blev den här tipspodden som ni önskade. Men jag hoppas att det här blev en igenkänningspodd. Att det här blev en podd där ni kan få känna er lite mindre ensamma. Alltså det här är effekten av att växa upp i dysfunktionella familjer. Det går liksom riktigt aldrig över. Och det kommer liksom pågå i stort sett hela livet. Och det blir aldrig riktigt bra på något sätt. Det kan vara bättre och det kan vara sämre. Och det kan finnas mellanår. Och sen kan det finnas liksom toppenår. Men det är som det är. Ja, det gäller att bara försöka skapa öar av harmoni i det här på något sätt. Och att man... Det är helt okej att sörja också. Alltså det är väl vad jag vill säga också. Det kan existera två olika spår samtidigt. Jag känner som sagt jättestor lycka över min egen familj. Liksom mina barn och min man at the moment. Där känns det så här tryggt, stabilt och vackert bara. Självklart på något sätt. Men mitt ursprung, det sörjer jag. Mm. Och det kan vara liksom... Det kan gå hand i hand. Det är
verkligen. Tack för att ni lyssnar. Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.